Vi går då till punkten 2, revisionsberättelse för 2010 års verksamhet, och punkten 3, ansvarsfrihet för 2010 års verksamhet, och punkten 4, kommunens årsredovisning för 2010. Jag föreslår att de tre punkterna debatteras gemensamt. Kan vi göra så? Svart ja. Och beslut kommer att fattas i vardera ärende för sig. Och då är det så att, varsågod.
Ja. Beslutsförslagen i ärende 2, det vill säga revisionsberättelse för 2010 års verksamhet, är att fullmäktige lägger revisionsberättelsen till handlingarna. Och i ärende 4, gällande kommunens årsredovisning, så är förslaget att fullmäktige godkänner årsredovisningen.
Ja, och det här har revisorn Nils-Olof Semman begärt ordet först. Varsågod för en kort inledande diskussion. Därefter det Urban Widmark, Moderaterna, och sen är det Tommy Nilsson, Socialdemokraterna. Varsågod Nils-Olof.
Ordförande, fullmäktigeledamöter, övriga åhörare. Som vanligt är jag benägen att säga att årsredovisningen är innehållsrik och illustrativ. En eloge till de ansvariga för detta. Som sakkunniga vid vår granskning så har vi efter gjord upphandling för förra året och så första året anlitat Ernst & Young. Förutom det jag nu kommer att säga så vill jag hänvisa till redan utsänt material. I vår redogörelse åberopas också en del granskningsrapporter som är ute för yttrande inom kommunen och ännu inte nått fullmäktige. Även om vi riktar en del kritik så vill vi ändå framhålla att vi gör bedömningen att kommunen i allt väsentligt är välskött. Vi vill också betona det positiva i att det i flertalet frågor finns en bred samsyn inom kommunen. Ett verkligt orosmoln under åren 2006-2008 var att kommunens nettokostnader ökade snabbare än summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Och under 2009 så skedde en förändring. Trots en sämre konjunktur än tidigare så återställdes den goda ordningen. Det vill säga att intäkterna ökade snabbare än kostnaderna. Och detta har fortsatt under 2010. Verksamhetens nettokostnader under 2010 uppgick till 95,2% av summan av samlade skatteintäkter och generella statsbidrag. Som en följd av att ekonomin under åtminstone början av 2009 såg oroande ut, mycket oroande till och med bland annat lägre skatteintäkter och för vissa verksamheter ökade kostnader, så tycks kommunen ha garderat sig i 2010 års budget, och det tog det var en av orsakerna till att vi har ett rekordstort överskott på 163,9 miljoner. En fråga kan möjligen inställa sig här. Kan det stora överskottet delvis vara en följd att den verksamhet som fullmäktige beslutat om inte fullt ut genomförts? Kan det vara till exempel så att omsorgsnämndens resultat tyder på detta i någon mån? Det kan gälla andra verksamheter, samma sak. Om kommunens ekonomiska utfall blir det samma som budget och planera verksamhet blivit utförd, så bör ju det ideala tillståndet ha uppnåtts. I så fall skulle förra årets resultat för hela kommunen egentligen vara en rejäl bom, kanske inte ens en tavelträff. Men samtidigt kan det inte hjälpas att det känns befriande för både ekonomi och verksamhet att få ett betydande överskott. Det ger kommunen ett betydande handlingsutrymme. Och man kan ju bara tänka den förfärliga tanken om det hade varit ett underskott på 163,9 miljoner istället för motsvarande överskott. Nu har vi ju strängt taget fått ett helt badhus i överskott. Ett par enheter visar underskott. Det är kulturnämnden med 1 miljon eller 2,1% av nettokostnaderna. Och det är socialnämnden med 6 miljoner eller 4,8% av nettobudgeten. En del av socialnämndens överskott avser utförsäkringar, ändrade avkasseregler och följder av en svagare konjunktur. Här vill jag sitta kommunen i samma båt som många andra kommuner, om det nu är en tröst. Men som revisorer är vi mer oroade över och lite kritiska till hanteringen av verksamhet och ekonomi beträffande barn- och ungdomsenheten, också där jämfört med en del andra kommuner. Kommunens ekonomiska prognoser lämnar en del övrigt att önska. Om prognoserna per den 30 september för ett antal verksamheter pekar på markant annat resultat än det slutliga för helåret. Och sådana exempel finns det för 2010, så är risken stor att fullmäktige fattar de viktiga budgetbesluten för kommande år på felaktigt beslutsunderlag. Vi har påtalat detta tidigare, att den risken finns. Ett sådant exempel är omsorgsnämnden som per den 30 september befarade ett minus på 7,1 miljoner. Något som förvandlades till ett plus på 3,9 miljoner i bokslutet. Alltså en differens på 11 miljoner. Samtidigt är det självfallet mycket glädjande att omsorgsnämndens ekonomi efter ett antal svåra år bringats i balans. Vi är helt på det klara med att detta inte kunnat ske smärtfritt. Kommunens finansiella mål för 2010 var ett resultat på 0,5% av summan av skatteintäkt och statsbidrag. Målet uppfylldes med råge då resultatet uppgick till 7,3% av de samlade skatteintäkterna och generella statsbidragen. Vi revisorer instämmer i kommunstyrelsens bedömning att balanskravet har nåtts. Balanskravsresultatet blir 125,5 miljoner. Kommunens målstyrning är nu inte utformad på det sätt som möjliggör en bedömning av om god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv nåtts. Det har vi påpekat tidigare vid olika tillfällen, men samtidigt vet vi att kommunen arbetar med de här frågorna. En del exempel på den ekonomiska utvecklingen kan nämnas för 2010. Årets resultat ökade från 79,1 miljoner 2009 till, som tidigare sagt, 163,9 miljoner. Finansnettot steg från 10,9 till 66,0 miljoner. Självfinansieringsgraden av kommunens investeringar ökade kraftigt från 47 till 82%. Men då ska observeras att bolagen där den stora lånestocken ligger inte medräknade. Kommunstyrelsen har stort ansvar och många betydelsefulla uppgifter. En sån uppgift är den viktiga uppsiktsplikten. Uppsiktsplikt över all kommunens verksamhet. Och vi bedömer att den fungerat bra under 2010 gentemot nämnderna. Däremot anser vi att uppsiktsplikten gentemot bolagen varit lite svajig. För hur ska man till exempel annars tolka det faktum att ett bolag har fått en dotter utan fullmäktige kännedom under det gångna året? Eller uttryckt på annat sätt, att Hässleholms Industribyggnads AB bildat ett dotterbolag döpt till Hässleholm Norra Station AB utan att någon av kommunstyrelsens 15 ledamöter och lika många ersättare synes ha vetskap om detta och agerat för att detta ärende enligt med kommunens eget regelverk anhängiggjorts hos fullmäktige. Hässleholm Teknik AB startat sin verksamhet vid halvårsskiftet och det betyder att ytterligare delar av kommunens verksamhet numera bedrivs i bolagsform. Vidare övergick den 1 juni förra året 8 fastigheter med vårdboende från kommunen till AB Hässleholmsbyggen. I och för sig en förändring som säkerligen gagnar både kommunen och företaget. Sammanfattningsvis vill vi erinra om kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen. Att den blir allt viktigare allt eftersom bolagen ökar i verksamhet och volym. Och herr ordförande, när jag ändå har ordet kan jag föredra revisionsberättelsen också. För tidsvinnande. Vi har granskat en verksamhet som bedrivits i kommunstyrelsen och nämnderna och de kommunägda företagen. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen genomförs med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Vi bedömer sammantaget att kommunstyrelsen och nämnderna bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Dock är vi kritiska till hur socialnämnden hanterat verksamhet och ekonomi inom barn- och ungdomsenheten. Styrelsens uppsiktsplikt vad gäller bolagen behöver förbättras. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. Styrelsens och nämndernas interna kontroll bedöms i huvudsak ha varit tillräcklig. Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i kommunstyrelsen och nämnderna samt förtroendevalda i övrigt ansvarsfrihet. Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2010 godkänns. Nils-Olof Sennman har inte deltagit i granskningen av överförmyndaren och Britt Arvidsson inte i granskningen av byggnadsnämnden. Nils-Olof Sennman, Bo Anders Friberg, Börje Fast, Britt Arvidsson, Kent Bengtsson, Eskil Engström, Hans Nilsson, Karl-Erik Nilsson, Rolf Persson. Tack.
Tack för det. Går det till styrelsens ordförande Urban Widmark för Moderaterna. Varsågod.
Ordförande, jag skulle börja med att rikta ett stort tack till alla de tjänstemän som har gjort den här årsredovisningen. Föredömligt gjord, såväl vad det gäller layout, bilder, innehåll och även siffromässigt så var det en bra årsredovisning. Det var dock inte givet när vi gick in i 2010. Tvärtom, när vi la upp ramarna för 2010 och när vi jobbade med budgeten för 2010, det vill säga våren 2009, så såg det väldigt bekymmersamt ut. De prognoserna vi hade fått vad det gäller skatteunderlaget var att skatteunderlaget skulle vika för 2009 med 60 miljoner. För 2010 skulle skatteunderlaget vika med 80 miljoner. Och för 2011 skulle skatteunderlaget vika med 130 miljoner. Det var de ingångsvärdena vi hade när vi gick in och gjorde budgeten för 2010. Vi befann oss mitt i den djupaste finanskris som vi har upplevt globalt sedan 1930-talet. Det var svåra och stora hinder som låg framför oss och det var en besvärlig situation på alla sätt och vis rent ekonomiskt. Vi satte oss ner, tog en diskussion över partigränser, över blockgränser och försökte resonera oss fram till hur vi skulle hantera detta. Och vi bestämde ganska tidigt att vi skulle ta höjd för att klara av den här lågkonjunkturen. Vi visste då inte att lågkonjunkturen skulle ta slut som den gjorde, att det skulle vända upp, utan vi visste bara att vi var på ett slutande plan rent ekonomiskt. Så såg det ut i hela världen, världsekonomin. Och det var de förutsättningar som vi hade. Vi insåg ganska snabbt att det gäller att vi håller nere nettokostnadsökningarna. De senaste åren har de legat på 8-9% per år. Och vi förstod ganska snabbt att skulle vi fortsätta med den kostnadsutvecklingen i verksamheterna samtidigt som skatteunderlaget vek med mellan 60-130 miljoner per år så skulle det bli oerhört jobbigt och bekymmersamt. Vi vidtog åtgärder och vi la upp en buffert. Vi tog höjd ekonomiskt för att kunna klara lågkonjunkturen. Vi garderar oss för detta och vi satte undan en buffert på ungefär 50 miljoner. Sen hade vi ytterligare en allmän reserv på 20 miljoner. Sen blev resultatet bättre än vi hade vågat hoppas. Vi behövde inte utnyttja de här reserverna och den bufferten vi hade satt av. Så vad det gäller resultatet på ungefär 164 miljoner så här rör sig ungefär 53 miljoner från ett budgeterat överskott. 42 miljoner var avkastning på pensionsavsättningar. 26 miljoner var reavinster vid fastighetsförsäljning, alltså engångsintäkter. Och 20 miljoner som jag satt av som en allmän reserv. Och på det kunde vi då dessutom räkna ett budgetöverskott i nämnderna på 16,9 miljoner. Och 16,9 miljoner är mycket pengar, absolut. Men det får man sätta i relation till den totala budgetomslutning som Hässleholms kommun har. Ungefär brutto 3 000 miljoner. Och i det sammanhanget så ser sig kanske inte 16,9 miljoner som så mycket. Även om det är mycket pengar, absolut. Vi gjorde det här gemensamt. Vi klarade att ta höjd ekonomiskt. Vi gjorde en bra kapitalförvaltning och hade lite reavinster. Och det sammantaget med att nämnd och förvaltningar tog ett mycket, mycket stort ansvar och bedrev en ansvarsfull verksamhet och ekonomiskt sett inte minst gjorde att vi kunde få ett bra resultat. Och det är viktigt att vi har en stabil och stark ekonomi, för det ger oss handlingsutrymme. Det gör att vi klarar vår självständighet. Och därför vill jag säga att jag är nöjd med bokslutet i den meningen att det är ett bra resultat. Men vi ska naturligtvis jobba vidare för att förbättra verksamheten framöver också. Tack!
Tack för det. Går det till Tommy Nilsson, Socialdemokraterna. Varsågod. Sen är det Robin Gustafsson, Kristdemokraterna.
Ordförande, fullmäktige, kamrater. Jag ska börja med precis som revisionens ordförande Nils Olsen, Malmö och KS ordförande Orban Widmark, att ge ett mycket, mycket stort beröm till den årsredovisning som ligger på bordet. Dels för att den är så tydlig, den är lättläst, den är en bra dokumentation för att gå tillbaka till och se hur ser kommunens verksamhet egentligen ut. Och den är mycket, mycket tydlig när det gäller verksamheten, men också tydlig när det gäller det ekonomiska resultatet. Och det ekonomiska resultatet är bra. Och där vill jag inte hela tiden tillskriva politiken det viktiga att den ekonomiska verksamheten har blivit så bra som den har blivit. Det ska vi nog tacka ett mycket duktigt ekonomikontor för att den är. Och också tacka ekonomikontoret för att man har tagit fram den här fina och överskådliga årsredovisningen. Kommunens ekonomi, ja, den är god. Och vi har alla tagit ett stort ansvar för att kommunens ekonomi skulle bli så god som den, som det ser ut för förra året. Och det gjorde vi, precis som Orban säger, vi satte ryggarna mot varandra. Både från majoritet och opposition, och det har vi gjort under 2 års tid när de stora ekonomiska kriserna var, för att försöka lösa kommunens resultat. Och där har det varit ett givande och ett tagande, både från majoritet och oppositions sida. Men god ekonomi, det är precis som Orban själv sa, det ser jättebra ut med 163 miljoner, men vi ska dra ifrån reavinsterna vid försäljningen av omsorgsbostäderna. Vi ska plocka bort pensionsskuldsavkastningen. Och sen har vi en annan bit som Orban inte nämnde. Jag tror han valde att inte nämna det. Han nämnde att vi gick 16,9 miljoner i överskott för nämndernas verksamhet. Ja, bra att vi gått i överskott. Men det kunde ju vem som helst räknat ut att nämnderna skulle göra. När man får en i valrörelsens slutskede får en stor summa pengar från staten i ett tillfälligt konjunkturstöd, så hjälper de pengarna upp, och med de 39 miljonerna man fick från staten så kanske resultatet skulle varit ytterligare lite bättre, med tanke på att de inte placerades i verksamhet på det sättet som var förväntat att det skulle göras. Jag vill också ta upp det, 2 andra bitar. Det är investeringsnivån, det är skuldsättningen. Jag tycker inte att man kan se investeringsnivån över 1 år som 2010. För där har investeringsnivån inte blivit så hög som man budgeterade investeringsnivån med. Eftersom inte alla projekt är igångsatta som de skulle. Men om vi tittar över åren så har Hässleholms kommun en allt för hög investeringsnivå. Plus att den investeringsnivån man har lagt sig på, där använder man lånade pengar för att kunna genomföra investeringarna. Och det är allvarligt. Det är allvarligt för Hässleholms kommun. För om vi tittar över 3 års sikt så är investeringarna uppe på en sån nivå så att vi kommer inte till att klara det. Investeringarna är finansierade med lånade pengar så att vi ökar skuldsättningen på ett sådant sätt så att det är inte längre bra för kommunen att göra det. Och det måste vi ha med oss. Soliditeten som i år blev god, om vi tittar på 2 år framåt, och det måste vi göra när vi tittar på en årsredovisning också, så dippar soliditeten senare. Och det är inte bra. Det är inte bra för kommunen. Stark och stabil ekonomi, bra som Orban säger. Men en stark och stabil ekonomi ska också ge en bra och en god verksamhet. Och det har det inte gjort tidigare. För vi kan se hur den ena verksamheten efter den andra i Hässleholms kommun nästintill går på knäna. Vi kan se hur de som jobbar inom äldreomsorgen, hur de hela tiden får springa fortare och fortare för att hinna med sitt jobb. Jag kommer att återkomma till det i slutet på vår dagordning här idag sen när vi kommer till en interpellation. Och det är inte hälsosamt. Det är inte hälsosamt för de som jobbar där. Det är inte hälsosamt för de som ska ta emot vården och omsorgen från kommunen. Vi kan se hur barngrupperna inom skolan blir större och större. Och det allra mest allvarliga där är att barngrupperna inom förskolan börjar bli alldeles för stora. Det är i förskolan barnen formas när det gäller utbildningen. Och med allt för stora barngrupper i förskolan så är det en nackdel för hela utbildningsväsendet. Så att det handlar inte bara om att titta på ekonomin. Vi måste också se vad ekonomin, hur den påverkar verksamheten och vilken verksamhet vi får. Är det den verksamhet som vi har satt upp målen för? Och har vi fått den verksamhet vi ville när man har fått skära så pass mycket pengar som man har gjort, trots allt? Sen kan vi ju titta på andra delar i koncernredovisningen. Vi har ett antal bolag, precis som vår revisor sa. Ett antal bolag som har gått mer eller mindre bra. Kanske vissa saker har hanterats därefter i något av bolagen också. Men det som man kan se som lite grann positivt i det här nu, det är ju faktiskt att det är bolag i koncernen som har börjat betala av på sin egen låneskuld. Det tycker jag är positivt. Det tycker jag är bra. Och Christer Cesar sitter och lyfter tummen här. Det ska han göra också, för det är första gången man i det bolaget har börjat att betala av. När jag satt som ordförande i en del av det bolaget tidigare så hade vi inte alls de skulderna. Men där är så höga skulder då så det behöver börja betalas av. Men det jag blir allvarligt bekymrad över när man läser den samlade bilden över de kommunala bolagen i Hässleholms kommun, det är den soliditet som är i de kommunala bolagen. Det är mycket låg soliditet i flera av de kommunala bolagen. Och det är inte bra. Och där kan jag hålla med Nils-Olof Sennmalm att här behöver kanske kommunstyrelsen och kommunledningen ha ett ännu större ansvar för att titta över de kommunala bolagen, hur verksamheten bedrivs. Som sagt var, jag backar tillbaka där vi började. Vi har en god ekonomi, men den är inte fullt så god om du tittar över 2-3 års sikt som den borde vara. Och det ska vi med bekymmersam blick ta oss an. Och att vi måste titta mer på verksamheten och inte bara ekonomi och siffror. Tack för ordet.
Tack för det. Går det till Robin Gustafsson, Kristdemokraterna, sen till John Brun, Folkpartiet Liberalerna.
Ordförande, fullmäktigeledamöter. Vad det gäller revisionen i stort har jag inga kommentarer utom att det är viktigt med en kritisk granskning och en uppföljning av verksamheten och ekonomin för kommunen. Dock i revisionsberättelsen framför revisorerna samfällt en kritik till hur socialnämnden hanterat verksamhet och ekonomi inom barn- och ungdomsverksamheten. Det är riktigt att 2 stycken så kallade djupgranskningar har gjorts för socialnämnden. Den ena avsåg barn och ungas placering i familjehem och institutioner och att de har en trygg och säker tillvaro. Denna fråga är mycket aktuell utifrån bland annat vanvårdsutredningens resultat som är mycket nedslående, går tillbaka till 30-talet, men också som ett anledning till den pågående barnskyddsutredningen. Barn ska tillerkännas rätt till trygghet och skydd, mänsklig värdighet och fysisk integritet. Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, även skyddas mot utnyttjande, vanvård eller försumlig behandling. De ska också tillförsäkras rätten att fritt få uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör dem. Allt detta enligt barnkonventionen. Av aktuell granskning har man på sidan 5 i revisorernas redovisning påpekat i 4 strecksatser. I de 2 sista har man ingenting att erinra om verksamheten. I den första strecksatsen nämner man att 5 av 10 barn som var placerade fått en omplacering. Och vid en hastig reflektion kan detta te sig märkligt. Jag kan då nämna att aktuella omplaceringar gjorts för att barnen inte ska fara illa. Samtliga barn var så kallade LVU-placerade, det är tvångsomhändertagande. Ett barn utav dessa fem är ett ensamkommande flyktingbarn som omplacerades på grund av en åldersidentifiering då hans ålders ändrades över ett dygn med 4 år och vi var tvungna till att vidta en åtgärd för att flytta barnet, eller rättare sagt en unge. Därutöver var det 2 flickor och 2 pojkar. Dessa 4 ungdomar skulle jag kunna göra en särskild individuell resa för här och nu, men av sekretessskäl kan jag inte göra det. Och om så förfallet har det fullmäktige förstått anledningen till omplaceringen. I samma stycke står att det är viktigt att man kan meddela sig om placeringar inte fungerar. Ja, här kan vi påvisa dels att barnen inte fungerar till aktuella placeringar och dels att man kunnat meddela sig och att vi omgående omplacerat barnen. Och vi frågar oss, var i ligger då kritiken? Ett barn kan vara föremål för flera omplaceringar och det händer att man får en jourhemsplacering inledningsvis för att hitta ett permanent familjehem som ska matchas mot barnet. Det kan ta en viss tid innan man hittar detta familjehemmet. Om placeringen i familjehemmet inte fungerar utan vi måste placera barnet på ett HVB-hem och kanske därifrån till ett låst SIS-placering, så innebär detta att vi får göra flera stycken omflyttningar. För att sedan efter en kort tid flytta barnet ifrån den låsta avdelningen på en SIS-institution tillbaka till ett HVB-familjehem eller i bästa fall till det biologiska hemmet. I den andra strecksatsen tar man upp olika kompetenser som bör användas för att följa upp placeringen av barn och unga och familjehem. I en helt nyligen genomförd tillsyn från Socialstyrelsen diskuterade vi bland annat och jag tog upp avsaknaden av anvisningar och underlag för såväl utredning av familjehem som för tillsynsverksamheten. Man medger från Socialstyrelsen att detta saknas och att man håller på att arbeta fram rutiner. Då kan jag säga att Ernst & Youngs revisorer påpekat att vi inte har rutiner för att slå larm, men att vi har besök 4-6 var 4:e till 6:e vecka eller ibland tätare där barnet är placerat i ett familjehem. Och där får barnet också möjlighet till samtal med socialsekreterare enskilt. Regelverket säger att vi ska ha minst 2 gånger om året och vi gör det mellan 4 var 4:e och 6:e vecka. I den delen tycker vi då att vi har en rätt så bra uppföljning hur barnet mår, men vi kan bli bättre. I denna delen av revisionen har vi från nämnden haft möjlighet att lämna förklaringar med synpunkter som har framförts och det har också kunnat beaktas i den revisionsberättelse som har lämnats. Jag kan inte se att det finns något underlag för kritik i anledning av denna delen av revisionen. Tvärtom har vi rakt igenom fått en redovisning av Irene Dahl på Ernst & Young med ett gott betyg för socialnämndens styrning, kvalitet och säkerhet i omvårdnaden. Men att vissa saker behöver ses över och förbättras. Och konstigt vore det ju annars. Den andra revisionen däremot, den inleddes med att vi i nämnden gick igenom budgeten för 2010. Det gjorde vi tidigt våren 2010. Vi hade 2010 122,5 miljoner och att vi ramen för 2011 hade fått besked om att vi hade 111,5 miljoner, alltså 11 miljoner mindre. Redan våren 2010 hade vi ett prognostiserat underskott på 5 miljoner. Och i fullmäktiges anvisningar så står det att vi ska under 2010 anpassa verksamheten till budgetramen för 2011 och 2012. Det skulle innebära att vi skulle anpassa vår verksamhet med 26 miljoner mindre för 2011. Och då var vi ju lite grann fundersamma. Hur skulle vi inom socialnämnden klara av att minska vår budget med över 20 miljoner kronor? Det innebär ju... Då beslöt vi oss för att få en dialog med revisorerna och vi träffade revisorerna den 3 juli 2010 för att ta upp frågan hur vi skulle hantera denna fråga. Det ledde till, som det står i punkt på sidan 5, att vi gjorde en beställning på en extra revision med en finansiering från kommunstyrelsen. Socialnämnden, vi lämnade över ett antal angivna områden för att hitta förslag till besparingar. Revisionen valde dock att granska andra områden och några konkreta förslag till besparingar presenterades inte i rapporten. Dock påpekades på områden som nämnden kan, vi fick påpekande på områden som nämnden kan arbeta vidare med, och detta är i sig positivt. De synpunkter som framfördes av revisorerna till nämnden har vi då fått att svara på, och det fick vi nu i våras, och vi hade då två stycken revisioner att svara på. Vi begärde dispens för att svara på den sistnämnda revisionen till, och fick dispens att svara på den till den 18 maj. Vi har också låtit arbeta med de svaren, och vi har också ett utkast nu från förvaltningen på 10 sidor som tar upp de olika frågorna som den andra revisionen pekar på. Eftersom svaret inte tagits av nämnden ska jag inte i detalj gå in på de olika synpunkterna. Dock, beslutsprocessen har vi arbetat med att förenkla och kommer att göra det fortsättningsvis, bland annat öka delegation för handläggarna. Institutionsplaceringarna har ökat i hela landet. Av den anledningen inrättade vi mamma-barnplaceringar. Vi har förstärkt familjehemsutredningsgruppen och utökat antalet HVB-platser i egen regi på hemmaplan i Hässleholm, alltså, vilket också i och för sig är en institutionsboende. Och trots dessa åtgärder ökade behoven av insatser för 2009 men även 2010. Vi håller på att titta på kostnader och resurser i förhållande till kvalitet i utredningsarbetet. I fjärde sträcksatsen sägs att Hässleholm har högst bemanning. Men om man exkluderar ungdomsboendet och socialsekreterare i skola har Hässleholm den näst lägsta bemanningen av nätverkskommunerna. Här har man alltså fel igen. Även om man tar med den totala bemanningen har det Hässleholm den näst lägsta kostnaden för barn- och ungdomsvården 2009. Och för 2010 är inte beräkningen klar ännu. Som jämförelse hade vi 49,5 tjänster 2005 på ungdomsenheten. Och 2010 har vi 53,80 tjänster. Och då ska vi veta att 4,5 tjänster hör till ungdomsboendet som vi har utökat för att öka antalet hemmaplansverksamheter. I själva verket har vi minskat antalet tjänster för utredningsverksamheten. Och ändå så säger man då att vi har ökat dem. Alltså man måste gå igenom de här tabellerna noggrant innan man tar upp och lämnar oss en kritik. Och lämnar oss den kritiken så måste vi få möjlighet att svara på den så att det blir rättvisande siffror i en revisionsberättelse slutliga utlåtande. Ska vi antalet aktualiserade ärenden under tiden i ungdomsenheten ökade från 2005 till 2010 med 400 ärenden. Från 782 till 1180. Alltså, vi minskade med personal för utredningsverksamheten och antalet ärenden ökade. Och ändå så tycker man att man har för mycket personal. Ska vi ha en öppenvård och hemmaplanslösningar får vi med automatik en högre bemanning. Ska vi ha socialsekreterare i skola får vi en högre bemanning än våra jämförelsekommuner. Och vad gäller nästa punkt står att samverkan med skola behöver utvecklas. Vi har återkommande och planlagda samverkansmöten mellan tjänstemän, presidieordförandena och arbetsutskottet, men det, med det menar man här är kanske socialsekreterare skola. Vi har tillsammans med BUN, alltså barnutbildningsnämnden, köpt in en utredning från Örebro universitet, och denna kommer att slutredovisas nu i maj månad, och om detta har vi då informerat fullmäktige om tidigare. Det vore rimligt att nämnden haft möjlighet att svara på granskningen innan den redovisas för fullmäktige, i all synnerhet när man riktar kritik mot nämnden. Kan nämnas att Länsstyrelsen och Socialstyrelsen haft två tillsynsverksamheter för barn- och ungdomsenheten i närtid. Och ingen av dessa har lett till anmärkning av betydelse. Och vi väntar svar nu på ytterligare två tillsyner. Den ena som rör HVB-hemmet, den andra familjehemsplaceringar som jag tidigare refererade till. Vad det gäller ekonomi, ja det kan finnas anledning till anmärkning eftersom vi inte är klara för budget. Detta är främst ekonomiskt bistånd och försörjningsstödet, men också barn- och ungdomsplaceringar som haft ökade kostnader i förhållande till vår budget. Men frågan vi ställt och ställde till revisorerna är om vi har rätt budget för att uppfylla de allt mer krävande kvalitetskraven från Socialstyrelsen och de ökade behoven från samhället. Nämnden kan redovisa ett antal områden som vi arbetar med för att minska kostnaderna. Sammantaget kan nämnas att nämndernas verksamhet under 2008 och 2009 kostade mindre än standardkostnaderna för landet i övrigt. För 2008 låg vi 13,6% och för 2009 16,5% lägre än standardkostnaderna för IFO-verksamheterna. Sammantaget så kan jag inte finna underlag i den första redovisade revisionen för anmärkning, än mindre för kritik. Vad det gäller den andra revisionen har vi inte svarat ännu på denna, men som jag nämnt finns det förklaringar till varje punkt som kommer att redovisas. Vi har då ett utkast på 10 sidor som vi kommer nu att ta i arbetsutskottet och i nämnden i mitten av månaden, i maj månad. Denna revision borde således inte kunna ligga till grund för kritik. Vad det gäller ekonomin begärde vi få en genomlysning, men vi fick inte den hjälp vi hade hoppats på. Och sen skriver man då i revisionsberättelsen här, gruppen som följer socialnämndens verksamhetsområde påtalar att ett sammantaget behövs en genomgripande insats av socialnämnden för att komma till rätta med problemen. Samtidigt så skriver Ernst & Young i sin redovisning: det kan konstateras att socialnämnden har en mycket ambitiös utarbetad verksamhetsplan 2010 samt en verksamhetsberättelse 2009. Samma gäller beträffande dokumentet, rutiner och riktlinjer för barn- och ungdomsenheten. Därmed finns en tydlig uttalad viljeinriktning från nämndens sida beträffande vad som ska uppnås inom socialtjänstens barn- och ungdomsenhet samt hur verksamheten ska handläggas och följas upp. Exempelvis har nämnden uttalat vikten av hemmaplanslösningar samt att förvaltningen ska följa upp och säkerställa att placerade barn och ungdomar har en trygg och säker omvårdnad. Vi har ett ansvar i nämnden, men också till förvaltningschef, enhetschef, gruppchefer, men också till medarbetarna, att förklara den kritik som nu framförts här. Och i vart fall det vilket underlag som man har för kritiken. En självklarhet är dock att hela tiden sträva efter en god kvalitet i verksamheten och en budget i balans. Här pågår arbetet och vi är inte färdiga. Om man sedan tar del av det inbundna häftet som är årsredovisning, så beskriver man i årsredovisningen revisionsberättelsen på näst sista sidan. Och den är införd med nämnd kritik mot socialnämnden. Detta häfte är redan upptryckt i ett antal 100 exemplar och kan jag tänka mig kommer att också spridas och läsas utan de invändningar och synpunkter som har framkommit här och nu. Och det tycker jag är beklagligt att vi kan få läsa i årsredovisningen den kritiken som inte finns egentligen grund för när man inte har avvaktat och lyssnat på de synpunkter som vi vill framföra som är normalt i en granskning från revisionen. Tack.
Tack för det. Och då går det till John Brun, Folkpartiet Liberalerna. Varsågod.
Ordförande, fullmäktige, åhörare. Det var inte enkelt att komma hit nu. Jag försöker samla mig lite här. Jag ville kommentera revisionsberättelsen också. Som jag tidigare har påpekat här från talarstolen så har det absolut inte funnits något syfte med överskott på 7 miljoner från omsorgsnämnden. Anledningen till överskottet, det blev så stort, det beror till dels på att vi inte använt hela tilläggsanslaget om 5 miljoner. Och en förklaring till det finns i häftet vi har fått ut. Så det ska inte gå in mer på precis nu eftersom vi kommer att ta upp det i ett senare ärende också. Men det jag kan säga att förvaltningen har jobbat intensivt för att få till lämpliga lokaler för en dagcentral. Och en sån ligger i startgruppen precis nu. Men om man bortser ifrån tilläggsanslagen så är årets resultat runt 2,5 miljoner. 2,5 miljoner av en budget på cirka 680 miljoner. Det är knappt 0,4%. Och det får väl ändå sägas att det ligger inom felmarginalen, tycker jag. Thomas Rasmussons lyfte om att han skulle bada i fontänen om vi höll budgeten när vi hade debatten inför 2010 års budget har absolut ingenting med överskottet att göra. Jag vill också kommentera lite av de andra punkterna som står i revisionsberättelsen. Det är ju trevligt att man kan läsa positiva saker om nämnden här. Bland annat att vi har inledat samarbete med socialnämnden och byn. Och där har vi hittat ett bra fungerande samarbete med bra rutiner. Det är ordföranden och förvaltningscheferna som träffas regelbunden. Och vi har en mycket god dialog där. Jag kan också kort kommentera granskningen av avgifter inom omsorgsverksamheten. Den har ju debatterats här och den finns med. Då är det så att det pågår ett arbete med att färdigställa dokumentationen bland de fastställda avgiftsrutinerna. Och det kommer att bli klart här under början på maj. Rutiner för frakturer på väg till Intrum Justitia har diskuterats på dialogträff med kommunledningen och tjänstemännen håller på att lösa frågan. Jag hoppas att den snart är löst. För det var viktig kritik vi fick från revisionen där. Och frakturer som inte har betalats i tid ligger redovisade och ligger framme på nämndens sammanträden i en perm. Så att man kan gå in och titta hur det ser ut. För övrigt så vill jag säga att omsorgsnämnden har haft en god dialog med revisorerna under året. Och jag vill avsluta med att säga att jag hoppas på att det kommer att fortsätta de kommande åren. Tack.
Mm. Tack för det. Ordet till Mikael Konen, Folkpartiet Liberalerna, fullmäktiges första vice ordförande. Varsågod.
Tack. Ordförande, ledamöter. Ja, vad gäller ansvarsfrihet för 2010 års verksamheter så föreslår då att ett ansvarsfrihet beviljas för år 2010 för kommunstyrelsen och dess enskilda ledamöter. Två, att ansvarsfrihet beviljas för år 2010 för övriga nämnder och deras enskilda ledamöter samt övriga förtroendevalda. Och beträffande motiveringen så hänvisar jag till revisorernas berättelse. Och jag föreslår också en fjärde punkt, och det är att det antecknas att i beslutets olika delar så deltar inte de enskilda ledamöterna i de delar som de är redovisningsskyldiga. Tack.
Tack för det. Går det till Lena Nilsson, Socialdemokraterna. Varsågod.
Ordförande, fullmäktigekamrater. När det gäller socialnämnden som Robby var inne på så vill jag instämma i hans synpunkter när det gäller den andra delen av revisionen. Det är ju hela socialnämnden som måste få information och möjlighet att yttra sig i revisionsrapporterna innan den kommer hit till fullmäktige. Jag tycker det är jätteviktigt och jag tycker att det är många bitar i det som Robin var inne på som vi måste titta närmare på och som vi måste vara delaktiga i alla. Eftersom ansvaret ligger på hela nämnden så bör ju hela nämnden också få hela informationen. När det gäller utredningen som du var inne på när det gäller socialsekreterarna i skolan så tycker jag inte vi ska föregå den biten utan att vi väntar att den återkommer. Rätt budget, det kanske vi har lite olika uppfattningar om, Robin och jag, som ni säkert förstår. Jag tackar för ordet.
Tack för det. Är överläggningen därmed avslutad? Svart ja. Och då ska vi fatta beslut i de olika delarna. Och då har vi då ärende två först. Och det är förslaget att revisionsberättelsen ska läggas till handlingarna. Och jag... Är förslaget med rätt uppfattat? Ja. Vi har ett förslag att revisionsberättelsen ska lägga handlingarna bifall förslaget. Ja. Och ärende tre, det är ansvarsfriheten. Och då har vi Mikael Konens förslag att ansvarsfrihet ska viljas för styrelsen och enskilda ledamöter, nämnderna och enskilda ledamöter och motiveringen hänvisar till revisionens berättelse och att det antecknas att de som inte att de som är redovisningsskyldiga inte deltar i beslutet. Förslaget är rätt uppfattat. Vart ja. Vi har ett förslag, bifallsförslaget. Vart ja. Och slutligen punkten 4 angående kommunens redovisning. Och där är förslaget att vi ska godkänna årsredovisningen. Är förslaget är rätt uppfattat. Vart ja. Bifallsförslaget. Vart ja. Och då har man i kommunstyrelsen uttryckt sig så att kommunstyrelsen tackar ekonomichefen Bengt Arne Persson med personal för det utmärkta arbete med framtagandet av årsredovisningen för 2010. Jag föreslår att fullmäktige ställer sig bakom även detta förslag. Bifallsförslaget. Svart ja.